På söndagen är det då dags för grand final för Mozartfestivalen. Då får vi höra Mozarts 41:a symfoni, som även kallas Jupitersymfonin. Den kompletteras snyggt med kompositörens 24:e pianokonsert.
Konsert nummer 24 är en av Mozarts endast två pianokonserter i molltonart och den enda av dem som faktiskt också slutar i moll. Allt inleds med en dramatisk sats och liksom flera av Mozarts verk i moll är den också harmoniskt mycket djärv med rikt bruk av kromatik. I den långsamma andra satsen utnyttjar Mozart den ovanligt rika orkesterpaletten och låter blåsarna få en framträdande roll. Inte olik klangvärden i de serenader han skrev för utomhusbruk. Till skillnad från de vanliga rondofinalerna avslutar Mozart denna konsert med formen tema med variationer, 8 till antalet, vilka till sist mynnar ut i en koda som anknyter till första satsens dramatik.
Och då den 24:e konserten i C-moll, och den är precis som vi har pratat om att den 39:e symfonin är en förutsättning för Beethovens Eroica, så är Mozarts 24:e pianokonsert en förutsättning för Beethovens 3:e pianokonsert. Och vi vet att Beethoven spelar den här 24:e pianokonserten själv. Vi vet han i skrift och har höjt upp det till skyarna, och han skrev till och med kadenser, det vill säga egna inpass till den här konserten. Och den är också då speciell i Mozarts särställning eftersom den representerar något helt annat. Den har det här mörka och dystra, men inte på ett melankoliskt eller destruktivt sätt, utan snarare på ett väldigt kraftfullt och lite skrämmande vis. Något som den delar med den 20:e D-moll pianokonserten, men den slutar i någon sorts lyckorus, vilket inte den här konserten gör. Den har en sorts kraft över sig och en sorts den är nästan lite skrämmande i vissa avseenden, både i hur den beter sig och hur den klingar. Och den är en klar både partner och motpol till den 41:a symfonin, som har den här kraften i sig. Och det är det som är ynnesten med de här festivalerna, både för oss som spelar och för ni som lyssnar, är att man kan få en så bra bild som möjligt av en tonsättare. Nu visserligen pratar vi bara om sen Mozart det här året, och det är väl inte bara, men man kan se och höra hur samma musik, samma tonsammansättningar eller samma ackord eller samma klanger helt plötsligt beter sig på ett annat sätt beroende på vilken karaktär som Mozart var ute efter. Och man ska inte glömma att visserligen är Mozart en betydande symfonisk kompositör. Han är en direkt avgörande kompositör av pianokonserter, men opera hade antagligen inte funnits idag om inte Mozart hade varit intresserad av det. Så den här dramat och den här musiken, oavsett direkt eller form, passar alltid bra att spela på en operascen.
Den sista symfonin, nummer 41 i C-dur, hade redan i slutet av 1700-talet fått beteckningen Jupitersymfonin. Förmodligen på grund av verkets storslagna och upphöjda karaktär, men namnet härstammar inte från Mozart själv. Utmärkande för Mozart är, i denna symfoni liksom i övriga verk, hans förmåga att få de mest komplexa musikaliska förlopp att klinga lättbegripligt. Det gäller inte minst symfonins final, där det enkla och det komplicerade förenas på ett genialt sätt. Kanske det närmaste man kommer en musikalisk gestaltning av upplysningstidens rationella världsbild.
Mozarts sista symfoni, nummer 41, är på många vis den mest grandiosa. Och vare sig slumpen vill eller inte, så är det så att efter detta, och säkerligen före Mozart också, så skulle alla riktiga kompositörer har en stor symfoni i C-dur. efter Mozart definitivt, före vet jag inte riktigt, symfonin var ju så pass ung, men det finns tillräckligt många av Haydn, båda bröderna Haydn och andra duktiga tonsättare i Mozart samtidigt. Så, men det är något med C-dur som visar enkelheten. Alltså C-dur är alla vita tangenter på ett piano, kan man säga. Nu är det ju så att Mozart ser ju till att det är väldigt sällan man är på bara vita tangenter, det är snarare tvärtom. Men den komplexiteten av tonmöten är inte alls så våldsam, och den är framförallt inte så aggressiv som den är i den föregående symfonin. Och inledningen på avslutningsavsnittet på sista satsen på 40:e symfonin har den första nästan 12-tonserien, det vill säga inte alla toner är upprepade, utan det är 11 toner, men grundtonen G finns inte med. Så alla 11 toner utom G är Mozart runt och snurrar för att visa hur man kan förvränga en fast tonart. Det här tillnamnet som den har fått, Jupiter, alltså då romarnas svar på Zeus. Under 1800-talet bråkade man och tyckte att det var ovärdigt att Mozart var mycket mer grekisk än romare, så att den borde egentligen heta Zeus-symfonin, men det kan man ju låta vara till handlingarna. Det är inte Mozarts eget namn det här, utan den kommer av, det finns många teorier runt det, men det har i alla fall fastnat, och det är något med det storartade, och det är väldigt liksom både rena och stoiska över den här introduktionen som gör att namnet faktiskt är ganska passande. Den börjar med, som ni nyss hörde, 3 starka slag som hela tiden får en liten kommentar, och så får man 3 starka slag. Och hela den här första satsen, kan man säga, har någon sorts huvudtema i talet 3, i hur det upprepar sig. Och melodier som vanligtvis bara skulle komma 2 gånger, det kommer faktiskt 3 gånger. Något som jag gör den här satsen än mer speciell, att den andra temat som kommer efter den här signalen, det är faktiskt ett citat från en egen melodi. Mozart har tagit en aria från någon opera eller operett liknande sak som han skrev. Och det som är lite roligt är att texten på det här sidotemat är: du är lite dum, Pompejus. Det är dags att gå ut i världen och se dig om, så kanske du kan lära dig lite grann. Och det kan man ju tolka hur mycket som helst vad Mozart menar med det här, om han bara avsåg sina kollegemusiker eller bara satte sig själv, eller till och med talade till sig själv att han behövde att lära sig något nytt, apropå det vi pratade om tidigare med den här Händel-inspirationen och så. Men det är väldigt speciellt både musikaliskt att en tonsättare citerar sig själv på det viset och använder det, och huruvida folk kände till texten eller inte, det ska jag låta vara osagt, men det är väldigt intressant att man i efterhand kan se att den här lilla uppmaningen till arbete finns i den här första satsen. Andra satsen, andante cantabile, det vill säga rörligt men sångbart, är en operascen för orkester, och det är den mest operatiska av alla Mozarts symfonisatser. Den är både recitativisk och sångbar och har väldigt mycket dramatiska inpass. Och den delar en sorts, det finns en sorts eko av G-mollsymfonin i den här långsamma satsen. Den har den här nästan uppgivna, dissonanta ackorden, väldigt tunga över sig och väldigt sorgtyngda. Men de mörka färgerna till trots så finns det en sorts nästan lite förklarat ljus över den här långsamma satsen som har ett stort lugn i sig trots det dramatiska, men också en sorts avslutning, vilket väldigt sällan i de tidigare symfonierna, så har inte de långsamma satserna egentligen något slut. Öster-symfonin bara lägger han av, men jag tycker att den har gått klart, och den stora långsamma satsen i Gemmosymfonin är mer musikaliskt styrd, skulle jag vilja säga. Den har en väldigt tydlig repris av sig själv, och man hör en tydlig början och ett genomarbetat avsnitt åt slut. Men den här långsamma satsen på Jupiter-symfonin är som en liten opera, eller en liten operascen i sig. Sen är det lite lustigt att i den här högtidliga stora sista symfonin så är menuetten den mest tramsiga av dem. Den är väldigt sökande, den är väldigt ostadig i gången och den klarar inte riktigt att hålla tonarten. Den kanar, den bestämmer sig inte vilka toner den ska ta utan den glider lite runt och fram och tillbaka. Och den sätter en karaktär som är lustig för att efter en stund när den har lallat runt lite grann, om vi kommer till trion som brukar vara kontrasterad, en sorts kontrast till det andra, så bara fortsätter det här vakuumet och trion börjar med ett ackord som inte går någonstans och så kommer det på att det ska gå vidare. Så det är nästan något lite parodiskt eller riktningslöst över den här sista satsen som då föregår den stora, stora finalen. Och finalen på Jupitersymfonin är, bör också tilläggas att det är väldigt, väldigt tydligt att Mozart har en stor konstruktion. Ofta i klassisk musik så gör man ju repriser och då spelar man exakt likadant två gånger, men i det här stycket så är det två stora, stora reprisgrupper, men sen med en koda efteråt som är tydligt tillagd efter för att visa att formatet är ännu större. Och den där kodan ska jag snart komma till. Men först så ska ni tänka på, det finns ett väldigt känt porträtt av Bach som alla har sett. Nästan, om man har hört om Bach så har man sett ett porträtt på en lite tjock farbror med stor näsa och underläpp i peruk. Och han håller i ett papper. Det har man inte nödvändigtvis sett, men man kan se, om man nu letar upp det där som ni har hemma, så kommer ni se att Bach håller i ett papper. Och på det där pappret, och säkerligen ingen slump, för det bad han nog om själv när han fick sitt porträtt målat, så står Bachs mest berömda kanon. Och en kanon är då till exempel Vår tupp är död eller Broder Jakob eller något sånt där. Och det är ett exempel på en riktig kanon. En bra kanon som är en melodi som i sig själv blir flerstämmig. Det vill säga att det är inte en ny stämma utan det är en melodi som är flerstämmig. Men en riktigt, riktigt bra kanon som den som Bach har på pappret eller en sån som Johannes Åkergem eller någon annan gammal tonsättare kunde skriva den, var så att när de hade tagit ett antal toner så kunde man bara vända och så kunde man sjunga den baklänges och så blev den fortfarande, och sen så vände man upp och ner på den och så passade den fortfarande, och sen så vände man upp och ner på den och spelade den baklänges och så passade den fortfarande ihop. Det är en riktig kanon. Detta visste Mozart. Och vad han då väljer som huvudtema till den här sista satsen är fyra toner. Och det är första fyra tonerna som finns på pianot, så om man kan spela lunka på så har man bara en ton kvar. Och de är C, D, F, E. Och det här temat går helt tillbaka till Thomas av Aquino har jag lärt mig. Ända tillbaka till 1200-talet. Och det finns i all musik och det har olika... Det här temat har använts genom hela den västerländska musikhistorien, så det är ingen slump att Mozart återigen tar något som alla andra använt men visar hur man ska använda det. Dessutom så Mozart hade nog sett det där första gången. Båda bröderna Haydn, både Josef Haydn och hans bror Mikael, har det här i symfonier, har satser, symfonisatser skrivna över det här temat. Men Mozart hade säkert lärt att känna det här i dåtidens största lärobok i hur man skriver kanon, nämligen Gradus ad Parnassum, den kan man komma ihåg, av Johann Josef Fuchs. Så alltså gradvis upp till Apollon och muserna på Parnasset. Så Mozart tar helt enkelt en kontrapunktövning och skriver den största kontrapunktsatsen som kanske antagligen är skriven genom alla år. Och det han gör som då är så snitsigt är att han tar det här fyra toniga temat och sen så lägger han till en liten bit och sen så lägger han till en liten bit och så lägger han till en liten bit, och den här musiken går och den blir mer och mer komplex både rytmiskt och allt sånt där. Men när vi nu har spelat våra två stora repriser och den här kodan kommer, då visar Mozart att det var en kanon. Så då lägger han, istället för att lägga dem ovanpå varann, så lägger han att alla stämmer spelar alla teman efter varann. Och det som kommer är, ja, det är svårt att beskriva, man måste lyssna på det, men det är smått sensationellt när man har förstått att man har suttit med alla bitarna men man har ingen aning om hur pusslet egentligen skulle se ut, och det är det Mozart gör. Och vad som sen gör det så härligt och så mänskligt är att när han har visat att det var det här jag tänkte göra, då säger han att nu räcker det, nu är symfonin slut. Jag kan, men jag orkar inte mer.
Vi har hört Mozart Mania från Värmland Opera. Med Staffan Storms verkkommentarer lästa av Björn Eduard samt chefsdirigent Johannes Gustafsson som gett sin syn på musiken.